Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Lite stökigt idag igen.
Ja.
Vi sitter på
Stisel.
Bar Stisel. Nytt ställe i Majorna. Som jag, både jag och Andreas tyckte var skitcoolt.
Mm.
För det, vi skojade så sa vi att ja, men det är som en fransk bistro. Men det är som under den tyska ockupationen. Så det är lite mer ordning än i vanliga fall.
Ja, det är mer ordning och reda och städat. Och
ja, rent. Precis. Det luktar lite konstigt när man kommer in.
Inga konstiga revolutionärer eller inga konstiga esteter som kommer hit. Och
det står inte någon i baren med så här vinylskivor, stora fettfläckar under armarna.
Nej,
och,
nej.
Och är arg liksom.
Det är en svensk bistro. Svensk-fransk bistro.
Sverige kanske är som Frankrike under ockupationen.
Det kanske börjar bli det nu.
Det är kanske det vi är. Liksom. Det är en skrämmande tanke.
Ja, det är lite skrämmande.
Men det passar, tanken passar bra.
Mm.
Jag och Andreas har noggrant läst Åsa Wikfors debattartikel om Myndigheten för psykologiskt försvar.
MPF. Yep. Och det här var ju då i samband med att de fick kritik för sin kampanj som hette Bli inte lurad, va?
Bli inte lurad.
Bli inte lurad.
Jag sögs ju in i den.
Ja.
Jag tänkte bara, bli inte lurad.
Bli inte lurad.
Då klickar jag på en gång. Det är bra att inte bli lurad.
Ja, så gick du in där och kollade vad de skrev.
Och så hamnade jag som Alice i Underlanden bland frumplarna och blobbarna.
Ja.
Konstiga idéer.
Ja.
Ju mer man gräver, ju värre blir det.
Grejen med den här kampanjen är ju att den är så dålig att den är, att det är lite av ett skämt. Mm. Det är väl både din och min kritik att det var en jättedålig kampanj på något sätt. Som man blir upprörd över att det är en myndighet som gör detta och för att den är, det är en inkompetent kampanj.
Ja, det är ju det en del av det. För det vi diskuterade var ju att alla vi inblandade här vill ju gärna att Sverige har ett gott psykologiskt försvar.
Ja, precis.
Men vi vill ju inte att, ursäkta mitt uttryck, rövhattar håller på med detta.
Nej.
Nej.
Jag tänkte dra lite bakgrund om psykologiskt försvar, myndigheten för psykologiskt försvar. För det kom, ibland är ju det en jävligt bra, så det var en turistgäng som går förbi här.
Ja.
Ibland det är en väldigt bra, så de ger lite bakgrund. Och då är det Kristoffer Ahlström som har skrivit då om hur det var från början. 1954 bildades styrelsen för psykologiskt försvar, SPF.
Mm.
Deras uppgift var att analysera folkstämningen och vid behov starta de kampanjer som krävs.
Mm. Det är ju det som vi i vanliga fall kallar för propaganda.
Ja, precis. Det är propaganda. En kampanj är ju propaganda.
Det skulle man kunna säga.
Ja, precis. Men 2008 lades SPF ner, styrelsen för psykologiskt försvar, och vi hade alltså ingen myndighet som ägnade sig åt psykologiskt försvar specifikt.
Nej.
Men i år då, 2022, grundades Myndigheten för psykologiskt försvar. Och deras uppgift är att upptäcka och motarbeta utländsk desinformation i syfte att skada Sverige.
Det låter också bra.
Ja, i den här artikeln då av Ahlström så är det två personer som uttalar sig. Mattias Lundberg, som är psykolog och docent i psykologi vid Umeå universitet. Han är oerhört kritisk till Myndigheten för psykologiskt försvar av flera anledningar.
Man skulle kunna tänka sig att mitt skrå av diverse psykologer kan ha en del att säga till
om. Har en del att
eller?
Säga till
om. Precis. Kan man tänka sig?
Precis. Och det han menar ju då att det är inte bra att det inte är någon psykolog eller beteendevetare som jobbar på myndigheten.
Vad säger du, Andreas? Är det inte en enda
som
är psykolog eller beteendevetare som arbetar där? Det kan inte stämma.
Jag citerar. Personalen består av bland annat statsvetare och personer inom underrättelsetjänst.
Mm.
Myndighetens namn till trots.
MMC vill jag bara säga.
Myndighetens namn till trots har man inga psykologer eller beteendevetare bland de anställda.
Nej. Och det är heller, nu ska jag vara bara schysst där, det är ju ingen nödvändighet att ha det. Mm. Men man kan ju tänka sig att om man ska arbeta med kampanjer som har med psykologiskt försvar att göra, så finns det ju, inom speciellt psykologerna där du hittar den kunskapen, skulle jag tro. För att det är det många jobbar med på olika sätt.
Socialpsykologer, psykologer.
Ja, men så här, hur ska vi hjälpa den här personen nu som inte kan hantera sin situation? Jo, han behöver ett visst psykologiskt försvar. För att, är du med?
Ja, precis.
Det ligger rätt nära.
Eller kunskap om psykologi.
Ja.
Då skrev vi ut massa citat om psykologi. Eller förlåt, om propaganda och sådär. Ja. Men ja, där hade jag det. Men det, då är det bland annat, jag tror det är Jacques Ellul då, som är lite av min idol.
Som vi måste ändå säga är en av
de tunga namnen,
när man tar upp propaganda. Ja,
sent 1900-tal. Han har sagt väldigt, väldigt vettiga saker om propaganda. Bland annat det här att, och det är väl lite det vi kommer in på kritiken mot Åsa Wikfors, att hennes bild av vad propaganda är ju jävligt ytlig i jämförelse med, eller liksom i jämförelse med hans bild av vad propaganda är, så är det ju, ja. För han menar ju att propaganda är det är en del av vår högteknologiska kultur i västvärlden. Mm. Propaganda är, vi lever i en propagandamiljö. Det är genomsyrade av propaganda i reklamfilm eller liksom politisk propaganda.
Hur påverkas du av att ha en egen bil? Mm. Blir man mer materialistisk av det?
Ja,
och mer individualist?
Ja, varför vill du ha en speciell typ av bil? Är det, är det liksom, Tesla, vad innebär det? Om
jobbar
det Tesla?
Du med kroppsarbete tillsammans med andra män? Ja. Hur får det dig att tänka kring the community?
Ja, hur tänker du? Liksom?
Ja. Så, det är det här som brukar kallas för ett mer intellektuellt samtal om saker och ting.
Ja, precis. Det är ett intellektuellt samtal. Lite
fördjupat. Att man liksom gräver lite. Ja.
Medan hon, Åsa Wikfors, skriver då att propaganda är när man luras.
Ja.
Det är när man luras. Och visst, hon har ju en poäng i det. Psykologisk manipulation och liksom medveten propaganda. Det ligger någonting i det. Men det är ändå liksom... Och Ellul och Chomsky har ju det gemensamt att de säger att ju mer välutbildad du är, desto mer mottaglig är du för den moderna propagandan.
Ja. Vänta på lite bilar här bara. I det systemet som utgör ditt liv, om du lever i ett system där många olika komponenter i det systemet som utger ditt liv i samhället. Mm. Och många av de komponenterna är nödvändiga för att du ska upprätthålla din världsbild. Mm. Då blir du också, om jag har förstått de här männen rätt, då blir du också beroende av den propagandan. Ja. För det är de som får dig att tro att det är ett bra, att det exempelvis är en bra idé att lämna barnen till en dagisfröken.
Ja.
Det är väldigt viktigt att tro det. Ja, men, eller hur?
Ja.
Jag säger inte att det är bra eller dåligt att göra just det, men jag säger att det är viktigt att tro det om du är beroende av det.
Mm. Ja, ja, exakt.
Ja.
Exakt.
Ja, men ska vi gå igenom lite vad Åsa Wikfors har skrivit?
Ja, det är ju på något sätt, hon försvarar ju på något sätt den här myndigheten på ett lite småkonstigt sätt. Eller vad är det som händer igen?
Jag tycker vi gör det här så noggrant vi bara kan. Mm. Ingressen börjar så här. Staten avgör inte vad som är sant och falskt. Däremot använder sig staten av expertkunskap som underlag för beslut.
Mm. Mm.
Och redan där är det ju trubbel. För att jag ska berätta om min hållning inför såna här saker. Det är det jag tror är samma sak egentligen som en vetenskaplig hållning. Mm. Och det är att vi kan aldrig någonsin lita på experter. Det är därför vi har olika system. Och det är det som kallas för vetenskapen. Mm. För att liksom komma fram till saker som är relativt mer sanna. Mm. För det går inte att lita på människor. Mm. För att människor uppfattar saker fel. Eller människor...
De har biases kan man säga också, eller hur?
Ja, de har mängder med olika bias. Och en människa kommer nästan alltid... tycker jag att något är bra som den människan gynnas av eller är beroende av. Mm. Alltid liksom. Yeah. Så det är väldigt svårt att få en undersköterska att bli sån råmoderat liksom. Ja, men jag, det är bara ett exempel. Mm. Ja, men det är svårt.
För hon är inte där liksom.
Nej, men hon är inte där för att hon kör inget eget företag. Och skatten, det betalar ju hennes lön. Och hon är kanske beroende av bostadsbidrag. Och ja. Det är inte samma sak för henne att ha en idé kring egenföretag.
Nej, hon tycker inte så jävelund.
Nej, precis. Det är bra hon kanske är beroende för dem, ja, av dem ibland. Men, och en forskare är ju, eller en expert är ju exakt likadan. Mm. Han lever ju på de här jävla institutionerna och han lever också på idéerna. Mm. Så att,
han är också kanske beroende av propaganda i sin egenskap av att vara högutbildad och så kallad expert.
Då skulle man kunna formulera sig annorlunda. Nu lajvar jag lite här så jag får se om jag kommer på något bra. Men att man skulle kunna säga att vi ska aldrig tillåta våran stat att bara lita på någon som kallar sig för en expert. Mm. För att risken är då att den personen har galna idéer. Mm.
Ingressen, jag håller med dig till punkt och pricka, men ingressen fortsätter här. Mm, mm. Och så kommer det ett... Men demokratins fiender har förstås inget emot att Myndigheten för psykologiskt försvar jämförs med sanningsministeriet i George Orwells roman 1984.
Ja, men det är inte ens sammanhängande, för att när hon sätter ett män där så är det en tillbakahänvisning på hennes första ställningstagande. Mm. Men det är ju inte, du kan ju inte gå från liksom experter till det hur som helst. Eller kan man det? Menar hon då?
Du menar att det är ett ganska drastiskt hopp där från expertkunskaperna till demokratins fiender?
För då menar hon, om det ska gå ihop så menar hon att Myndigheten för psykologiskt försvar, de är experter och därför måste vi lita på dem. Mm. Är det hon säger?
I vått och torrt så att säga. Det är väl lite det hon menar. Ja.
Men skulle man inte kunna kalla Åsa Wikfors själv för en slags institutionell expert?
Jo, det kan man nog säga. Hon sitter i Svenska Akademin till exempel.
Oj, gör hon det? Ja. Det visste jag.
Jag tror hon är filosof faktiskt. Ja.
Men då skulle man ju kunna tänka sig att det finns ett intresse för henne själv. Att folk har en stor tillit till experter.
Så skulle det ju eventuellt kunna vara, ja.
Eller hur?
Ja. Jag tog en liten bild på hennes, vad hon egentligen jobbade med. Det kanske man kan... Hon är alltså professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
Ja, och det säger ju ingenting längre.
Nej, det kanske inte. Men hon har bland annat skrivit boken Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender som utkom 2017. Mm.
Det har ju varit, den kanske är jättebra, hon kanske är bra. Jag tycker att hon har väldigt fel i den här artikeln, hon kanske gör jättegrymma grejer så jag ska inte komma med några personangrepp här. Men det finns en slags, det finns en, vad ska man säga? Det finns ett förakt här, tror jag.
Mot pöben och deras tankegångar på internet.
Ja, precis.
Det kanske är poddar som vår.
Ja, men det är också, det är ju därför vi är intresserade av det. För vi undrar ju såklart, men för helvete, tror hon att vi är några jävla högertroll?
Ja, eller att vi är alt-right och sådär. Men man blir ju orolig liksom. Jag tänker ju att hon kanske ser oss som fienden. Demokratins fiender då, om vi kritiserar för hårt och för ofta eller för mycket den här Myndigheten för psykologiskt försvar.
Då fortsätter hon så här, för någon vecka sedan inledde Myndigheten för psykologiskt försvar kampanjen Bli inte lurad. Man förmedlade lite enkla tips, bland annat om att propaganda kan förekomma i olika skepnader, till exempel i form av humor, vars syfte är att vilseleda och förlöjliga. Det är väl som jag sa förra gången, det är ju det vi håller på med. Man varnade också för några vanliga tankefällor, där några var inte som...
Halmgubben till exempel.
Ja, precis.
Hon tycker alltså att det är en bra kampanj, mer eller mindre. Eller hon går inte in på, hon har ingen kritik mot den här kampanjen. Nej. Men det är ju det stora problemet med kampanjen här, är ju att det var en så dålig kampanj.
Ja.
Det var ju min reaktion.
Ja.
Att man har egentligen inget... Man har inget objekt som man riktar sig till, för det är för vagt. Ja. Det man säger är för vagt. Ja. Det är liksom, man kan inte bara säga att du får akta dig när du ska gå över en gata, så får du kolla till höger och vänster så att en bil inte kommer. Det är ungefär Va, på den
det finns en, man använder ju de här orden ganska mycket då med alt-right och extremhögern och även rasism och såna här saker i de här institutionerna som håller på med sånt här.
Ja, alltså, man gjorde inte det på de sidorna kan man ju säga i och för sig, inte på bli inte lurad sidorna.
Nej, där gjorde man inte det, men man gör det väldigt mycket inom den här världen. Och det är också samma problem där, att det är väldigt vagt vem det här är liksom. Men många av de här personerna menar ju på, och det är ju ett allvarligt problem att de här då alt-right och högervridna personer, de radikaliserar folk så att de blir terrorister.
Mm.
Det är ju det många menar. Mm. Så det är ju ett allvarligt problem.
Absolut.
Om det här är, om det är så.
Mm. Och det skulle du kunna vara.
Ja, ibland.
Mm. Men så går hon in då på kritiken mot det här bli inte lurad. Och då var det vissa då som menade att staten vill förbjuda humor. Och det har talats om tankepolis och på alternativa medier då citerar nog på något sätt. Och, Fria Tider hade citerat upprörda Twitterinlägg, skriver hon, som jämförde myndigheter med sanningsministeriet ministeriet i Orwells roman 1984.
Ja, får jag svara på henne där? Mm. Jag skulle säga att, för hon hänvisar sig själv till en artikel som EU har finansierat, en rapport.
Yeah.
Och den heter It's not funny anymore. Far-right extremists use of humor.
Mm.
Och i den här artikeln, den som är skriven av Mike Filitz och Reem Ahmed, i den här artikeln som hon själv hänvisar till, så ger de förslag på att sätta radikala idéer i en slags idékarantän.
Mm.
Och de här så kallade forskarna hänvisar till en ledarartikel från The Guardian. Det är alltså det vetenskapliga stödet för den här idén om idékarantän.
Okay.
Den kommer från, jag bläddrar vidare. Jag använder bara deras egna citat nu. Mm. Det här är inte jag som håller på och trollar. Då ska vi se här. Bla 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 bla. Jag ska bara hitta den här artikeln. Jag läste det. Jag har det i min telefon. Det är så jäkla svårt att hitta i såna här stora artikellistor, men jag sparade det på min telefon.
Jag kan ju tala lite om
vad
diesel medan du letar. Det är alltså en det är som en judisk liten krog där de säljer mackor väldigt mycket.
Ja, jag käkade precis en sandwich i Ruben. Det var så jävla gott.
Mm, okay.
Men det är ju en macka för 125 spänn, men det var ju great.
Ja, det var det. Ja.
Jag hittade den här. Ja,
nu har du hittat den. Mm. Okay.
Den heter The Case for Quarantining Extremist IDs. Den skrev i The Guardian 1 juni av två författare som heter Donovan och Boyd.
Mm-hmm.
Det är originaltexten. Mm. Sen hänvisar de här två så kallade forskarna till det.
Mm.
Och sen skriver de öppet att det kan finnas en idé att sätta extrema idéer i karantän.
Mm.
Det kan man ju tolka som någon slags
censur. Men vad
censur.
Innebär det? Censur? Att ja, man stänger ner 4chan? De gillar ju inte 4chan.
Och den ena författaren i den artikeln är ju någon sån jurist som specialiserar sig på att lagföra folk med fel åsikter online. Hon, Ahmed är ju det liksom.
Jaha, okej.
Ja, hon är jurist
liksom.
Ja. Så, när då Åsa Wikfors hänvisar till detta, att staten inte är intresserad av att förbjuda humor.
Mm. Så har hon ju inte, så är hon inte ens helt korrekt med det.
Nej, inte ens där är hon riktigt.
Nej.
För jag vet inte, det känns ändå som lite att ha ett EU-projekt där man propsar för att sätta idéer i någon slags karantän. Mm. Det låter inte bra liksom. Eller?
Okej, men då talar vi om en överstatlig vilja. Så EU kanske kan förbjuda det här mot Sveriges... Det spelar ingen roll vad man tycker i Sveriges regering om det.
Nej, men det tycker jag är ett lite fult argument, för att EU är en del av våran stat idag. De har ju hand om vissa av våra lagstiftningar och sådana saker.
Ja, men...
Alltså, det är ju ändå våran stat, det är ju EU också.
Ja, det är klart. Eller? Det är en del av det.
Ja.
Ja. Nej, men det är så
skitsamt. Ja. Så jag tycker bara det var så här... hennes utmålande av halmgubbe-argumentet var inte så starkt. Det var bara det jag ville säga.
Mm. För att hon nästan gör en halmgubbe själv av saker.
Det skulle man nästan kunna uttrycka, precis. Vi har ju för övrigt vi är ju väldigt kritiskt inställda till den här myndigheten, och vi har väl inte jämfört den med sanningsministeriet i 1984.
Absolut inte.
Så att...
Jag är bara förvånad. Fortfarande, min största kritik är väl att den här kampanjen var så oerhört lågpannad. Och det står jag för. Liksom. Ja. Det är liksom... Och då, det är ju också en sak, när man gör en kampanj som är så dålig, så blir den ju också objekt för projicering och paranoia.
Ja.
Och det är ju lite det Åsa Wikfors beskriver här, liksom att de, ja, nej men nu är de liksom, så är det massa personer som tycker då att det är sanningsmedel, de vill förbjuda humor. Det är ju inte, ja det, nej men det, visst, de kanske vill förbjuda humor i en viss bemärkelse då, när det är liksom väldigt, väldigt fel humor i maktens ögon då.
Mm.
Men det blir ju ändå, när det är så otydligt och inkompetent, så blir det ju, då får man ju den här kritiken. Och i ett öppet samhälle så är inte det rätt att den får kritik då.
Men jag tänker att om man då ska vara inne och peta i vad man tycker att det är okej att folk skojar om online.
Mm.
Så måste ju ändå Åsa förstå att vissa börjar tänka på 1984.
Mm.
För att det är ju, för idén här, eller poängen här, är ju att vi kan inte tillåta någon att pilla i det.
Mm.
För att det kan bli väldigt fel.
Mm.
Det är ju det som 1984 kanske också handlar lite om. Att liksom, vi kan inte... Jag tror Orwell själv, jag har ju läst lite av han. Jag tror att han menar liksom att... För att i Djurfarmen då. Mm. Den heter det, va? Djurfarmen. Mm. Ja. I den så är det ju ett sluttande plan. Man först tillåter grisarna att göra lite mer och bestämma lite mer. Och, men det är ett sluttande plan.
Mm.
Till slut så är det liksom...
För det är de som vet bäst, grisarna.
Ja, precis. Mm. Det är de som vet bäst. Mm. Man skulle kunna säga...
De har läst mest då.
De är experter.
Ja, de är experter. De har tänkt mest kanske. Ja. De är experter. Ja. Precis, grisarna är experter. Ja.
Och då är ju inte den här jämförelsen kanske så himla orättvis egentligen. Mm. Då, om man, och de här personerna som hon menar är experter, skulle jag säga, är inte särskilt... Jag är sjukt oimponerad av deras artikel, måste jag säga, som EU-betalare.
Är det ett paper, eller vad ska man säga? Är det lite
det är en rapport.
Är det en rapport? Är det en propagandatext, kan man säga? Eller?
Ja, det kanske det är, men det funkar ofta så här att...
De är ju experter i och för sig, så de kanske håller på med propaganda.
De kommer från typ Hamburgs universitet. Mm. Och sen så är det någon EU-grej som lägger ut att nu kan man söka om de här pengarna om man vill vara med och skriva här. Och så får de lite pengar och så... knåpar de ner det här liksom.
Mm.
Och så kallar man det här för en EU-utredning om online-skämt eller någonting. Men den är ju komisk, den här artikeln. Vi kan gå över lite i den, så kommer vi tillbaka till Wikfors sen. Men här har de ju med till exempel bilder då på... de har med en groda med nazihjälm som säger "It feels good", säger de. Och så står det...
Det är Pepe the Frog.
"The Pepe the Frog meme has been appropriated by far-right online activists. It symbolizes a kind of superior nonchalance towards others, helping to normalize hostile attitudes toward minorities and political opponents, as well as a kind of anti-elite arrogance and condescension. It has become the icon of the alt-right." Och det blir ju väldigt roligt.
Det är väl
roligt,
sanning med modifikation, eller är det sant? Det är väl alt-right som använder den här PP, eller?
Jag tror alla möjliga använder.
Tror du?
Ja. Jag tror alla möjliga. Jag tycker det är ganska roligt ibland. Det är någon groda som säger "it feels good".
Mm.
Man liksom Då kan man ta ner grejer om någon tycker, vet så här, när folk ska vara för allvarliga om grejer. Mm. Det började online om jag, det här, nu tar jag det här lite om, ur röven, men det började med sådana här memes. När folk blir arga i tv-spel. Mm. Så börjar man länka någon hockeyspelare. Och så säger den här gamla hockeyspelaren så här, why are you mad? It's only a game. Mm. Don't be mad. Står han där och folk är jättearga över hockeyn. Mm. Mm. Och så börjar man använda det mimet i datorspel. Mm. När folk snear för mycket bara, why are you mad? It's only a game. Och där kommer ju Pepe the Frog in också. Att det är lite sådär att om någon ska bli jättearg att bara, de har sagt fel ord, de är rasister. Mm. Såhär. Mm. Då kommer det här igen, why are you mad? It's only a game. Det är liksom en, är du med? Så det är det som det var också mycket. Att när man sätter in honom som någon sån här liksom, why are you mad grej. Mm. Jag följer på att bråka om det här. Ingen som bryr sig om man använder fel ord. Och så blev det här liksom något. Så jag tror, visst, jag tror att han har tagits upp av nazister.
Men det finns två andra där. Det är den här Wojak-ansiktet.
Ja.
Som är en, han representerar de som är normies på något sätt, eller?
Ja, det tror jag inte han gjorde från början. Nej, men okay. Det gör han sen. Det är ju han som blir NPC-mimet, tror jag.
Ah, NPC. Ja, NPC. Ja, han är en NPC.
Ja.
Non-player character.
Jag kan inte riktigt.
Non-playable character.
Men sen hade de med hunden. Det tyckte jag var.
Är hunden också en nazistisk högerextrem karaktär?
Då står det så här. Detta är väldigt. Jag får nästan. Det här kommer vara svårt att läsa för mig utan att börja garva. The doggy meme is one of the most famous internet memes, which has been adapted in various ways to tease a kind of outdated humor and style of individuals and politicians. In far-right circles, it has often been combined with Nazi memorabilia to trivialize violence by the SS and Wehrmacht.
Okej, så står det hunden. Används för att trivialisera nazisternas folkrättsbrott. Och
säger de här, ja.
Okej.
Okay.
Ja. Jag är ju inte så mycket på forskning så jag vet inte om det är så. Men det ligger ingen sanning i det här alls då, eller?
Jo, det är klart att någon har gjort det någon gång. Men det blir ju så när någon gör allt. Det är bara massa, det är bara massa skräp. Jag tänker att många av de här forumerna och kanalerna är som du vet ett tidigt ZTV eller något. Det är bara en massa strul liksom.
Okej. Och så är det, kan det vara hundratals eller tusentals personer som är som håller på med de här memesen eller?
Miljoner.
Miljoner människor?
Ja. Miljoner. Det de har är ju, det som var stort med Pepe, det är att man gör olika Pepe. Och så måste man samla på Pepes. Och så ibland så kommer det en väldigt ovanlig Pepe. Då står det så här bara, this is G.I. Joe Pepe, he's highly classified. But if you have seen this Pepe, you need to make a copy of it. Och bara, då har man fått en ovanlig.
Ja, som en samla rare, bilder. Rare
alltså Pokémon.
Okay.
Så har du fått den här, då har du din rare
Pokémon.
Pepe.
Ah, ja.
Bara, eller det här är the magic transcendental Pepe. Den har bara blivit sedd av en på en miljard personer. Och nu har du sett den, så ska man samla på den. Det har inte alls med nazism att göra.
Nej. Men en del.
Men där finns ju också SS-peppar.
Ja, men
för att allt finns.
Ja, men några procent då. Några procent av den här meme-kulturen är naturligtvis högerextrem och kanske influerar vissa unga män till att tycka att judar är dumma och sådär.
Det har ju funnits
ett par. Uppmuntrar till det här det extremistiskt tänkande. Och
nej, men det har funnits ett par väldigt allvarliga incidenter som har börjat på de här forumen.
Ja.
När personerna upplever att de har blivit radikaliserade i den miljön och har gjort olika angrepp. Och det är ju knepigt att det är så.
Ja.
Men jag tänker att vet, det är ganska stora miljöer. Det är ganska stora forum. Det är liksom miljoner personer.
Så vi talar om kanske väldigt, väldigt promille. Det är väldigt. Det är en på en miljon eller en på 10 miljoner.
Ja,
en på 100 miljoner
kanske.
Som kanske gör de här Christchurch-attackerna då, va?
Så då kanske
en psykiskt stört person.
Då kanske man, men då kanske man ska ställa sig frågan. Liksom, vad är, man brukar ju prata om baseline. Mm. Vad är baseline liksom? Hur är det så? Är det så att i den miljön så blir det fler terrorister än de som går i hockey? För det kan vi inte vara säkra på om man inte gör liksom en baseline-analys. Mm. Hur många från alla de här användarna, hur många som är lite knäppa kanske drar sig dit från början. Mm. Kanske inte var. Det kanske inte så att de har radikaliserats där. Det är bara att knäppa personer drar sig till såna här platser.
Jag tänker att man kanske, om man är lite schizoid och sådär, så kanske man tycker om den här miljön. För att ja. Den är så knepig och konstig. Och det, man kan läsa in saker hur som helst. Ja. Och...
där, då finns det ett meme om det också. När någon börjar skriva knäppa grejer så är det alltid någon som skriver take your meds. Ett meme.
Finns det inte en katt som liksom ser glad ut och jag har tagit mina mediciner?
Ja, det finns det säkert. Ja, men det, så det står alltid när någon börjar med så här.
Så är det ofta en katt som du har tagit medicinerna.
Ja. Men det, då är, ja, men så är det. För då kan någon...
Kattmim är farliga. Det var ju det de skrev på i lite lurad. Mm.
Men den här, men jag måste bara vara lite allvarlig. Det är att, alltså överhuvudtaget, att skriva forskning om It's Not Funny Anymore. Det här är som ett Monty Python-skämt, hela artikeln. Mm. Det är jätterolig läsning. Ja. Men den är... Om jag bara ska säga vad jag tycker om det här rent vetenskapligt, så är det... jag kan nästan inte genom hela den här rapporten hitta vettig citering. De sitter ju bara hitta på det här. De hänvisar till grejer, men de är ju så här The Guardian-artiklar och sig själv. Och det är liksom inget kött.
Det är lite som en terrorist har skrivit sitt manifest.
Ja,
det är ungefär cut and paste. Ja. Även den här är ju väldigt mycket cut and paste. Och de liksom citerar till någon... det kanske var hårt att säga. Men det är ju liksom inte tungt vetenskapligt arbete kanske.
Nej, men om vi börjar så här i deras abstract liksom. Då står det bara... Jag simultanöversätter. Humor har blivit ett centralt vapen för extremistiska rörelser. Att subvert open societies, det vet jag inte,
subvertera
öppna samhällen och att minska tröskelvärdet för att det blir våld, inget citat.
Sänker ribban på något sätt för att,
och då är det ju så här liksom att bara, men om man uttrycker sig på det här sättet att bara att humor har blivit ett centralt vapen för extremistiska rörelser, bara, du måste ju fan citera. Du kan inte bara hitta på det här. Du måste ju citera det. Vad baserar du det här på? Eller? Det är väl en vettig...
Jag håller med. Självklart.
Ja. Ja, men vi fortsätter lite här. Jag vill bara dissa deras jävla kassa citeringar liksom.
Yep.
Och det här är, märk väl då, en del av dem som Åsa Wikfors menar är våra experter. Som hon tycker att vi ska lita på. För exempelvis vilka åsikter man ska sätta i karantän.
Mm. Mm.
Eller uttrycker jag mig orättvist?
Ja, det är väl inte hon som har sagt det. Men hon kanske inte håller med om hela allt de säger i artikeln.
Nej, okej då. Men hon är, jag var lite orättvist. Ja. Men det här är hennes experter i alla fall. Ja. Det var hon som länkade den här artikeln.
Ja, det var det ju. För hon menar att skämt och dumma skämt kan vara... Mm.
Men då är det så här, humor in the context of preventing and countering violent extremism has largely been discussed as a means to combat extremist ideologies, citat. Okej, okay. Men vänta här nu. Så att det har skett en diskussion kring att använda humor mot extremism. Va? Så då citerar du någon som diskuterar det då?
Mm-hmm.
Är det vetenskap liksom? Jag tycker inte det. Mm. Jag skiter väl om någon har diskuterat det. Hjälper det? Hjälper det inte? Är det testat? Men om någon har diskuterat, det är inte science liksom.
Mm.
Alltså, är du med? Mm. Det är så här, det är inte värt någonting. Det är inte värt någonting. Sen fortsätter de, citat 2, då citerar han sig själv. Det skiter vi gör väl också. Ska du citera dig själv?
Mm.
Det är bara...
Men,
och det bara fortsätter. Hela grejen är så här, det är dålig science.
Men kan det här ska inte godkännas liksom. Kan det vara ett så nytt fenomen att liksom... Att det är up for grabs eller att det kanske inte finns så vettiga saker att citera när det kommer till de här memesen och meme-världen. Att det är ett nytt fält för alla.
Jag grävde lite, jag kollade upp båda de här författarna. Så jag säger rätt nu. Mike Feilitz och Rem Ahmed. Jag kollade upp båda dem på Twitter.
Mm.
Så kollade jag vad de likar och retweetar liksom.
Mm.
Och då är det ju rent ut sagt nästan uteslutande antingen vad ska man kalla det för? Progressiv aktivism.
Mm-hmm.
Och andra personer som håller på. Inte specifikt att de håller på med terrorism. Det är inte det det handlar om. Utan det är right-wing terrorism.
Mm-hmm.
Det är faktiskt inte så här, är du med? Så de är, befinner ju sig i ett...
De är inte högerpersoner om man säger så.
Nej.
Inte alls kanske.
Nej, inte alls.
Inte överhuvudtaget. Man upplevde inte ens moderater då.
Man upplevde liksom båda deras tweet-grejer. De här så
är de amerikaner? Är de britter? Vad är de?
Tyskar. Jag vet tyskar. Att hon... ja, precis. Den ena är doktorand och den andra är PhD. Mikey PhD. Men
för att ta lite allvar då. Det finns ju ändå påverkanskampanjer som är riktade mot Sverige och mot Sverige som land. Till exempel där med islamistiska krafter som drev och kanske fortfarande driver en påverkanskampanj mot den svenska socialtjänsten. Vi har kanske ryssarna också, kineserna kanske håller på med någonting, det är ju svårt att veta liksom. Ja. Men det är ju ändå, det existerar ju riktiga, det finns ju desinformations- och riktiga påverkanshot.
Men jag tror att de här personerna på Hamburgs universitet exempelvis, de vill aldrig röra sig utanför att undersöka specifikt right-wing extremists. Och deras egen definition av vad det är.
Ja, du menar vänsterextremism?
Ja, för exempelvis vänsterextremism eller islamistisk terror.
Mm.
Det såg jag inte någon av de här forskarna retweeta någonting om.
Mm.
Det här är ju inget bra bevis. Jag kan inte säga någonting när jag inte har sett det, om du förstår vad jag menar. Mm. Negativ bevisföring.
Ja.
Men jag bara säger att jag får en känsla att man inte är så intresserad av det här. Som du pratar om. Inom de här institutionerna. Om jag skulle gissa.
Skulle det ju kunna vara.
För det är nämligen inte lika kul att hålla på med. För det är lite mer risky och...
Det är inte lika PK kanske då?
Det är inte lika PK och det är också tyvärr så att om du hamnar i skottgluggen för de grupperna. Då brukar du råka illa ut på riktigt.
Ja.
Ja, vi pratar ju inte ens om sådana saker.
Nej, jag vill inte bli mulad.
Nej.
Men hur som helst, jag läste ju den här artikeln då av Ahlström i DN. Och det var ju två experter så att säga. En psykolog, Mattias, som han hette, Mattias Lundberg och Mikael Östlund också på Myndigheten för psykologiskt försvar.
Ja.
Han alltså, Mikael Östlund som jobbar då inom huset så att säga, han menar ju att vi har hög kvalitet internationellt sett och många länder har velat lära sig av vår kunskap och metodik menar han i princip.
Men,
och att, han menar att, det, att han menar ju att det finns en hög psykologisk motståndskraft och försvarsvilja i Sverige och menar Mattias Lundberg då, psykologen och docenten i psykologi på Umeå universitet. Han menade ju, när han får frågan då från Ahlström, Kristoffer Ahlström, så svarar han att Sverige har idag på samhällelig nivå inte ett existerande psykologiskt försvar dessvärre. Den psykologiska beredskapen är inte god. Men det är ganska drastiskt.
Vem skulle du lita mest på där då?
Mikael Lundberg, ja.
Ja, jag med, tror jag. Ja. Men då, för att... Om han...
Men han kanske är förbittrad över att han inte är anställd där. Lite som du och jag hade ju också gärna velat ha ett toppjobb på Myndigheten för psykologiskt.
Ja, okej. Okay. Men...
Jag bara sitter och knyter nävarna och tycker att... Varför får jag jobba med...
Varför kan ingen som pratar om det här vara konkret? Varför kan ingen vara konkret? Bli inte lurad-kampanjen var ju bara bullshit. Den var ju helt värdelös. Nej, tyvärr. Den var helt värdelös. Ingen av dem är konkret. Åsa Wikfors är inte konkret. när man diskuterar den här typen av initiativ och dess konsekvenser för yttrandefriheten, är det viktigt att minnas en annan grundläggande frihet också står på spel. Åsiktsfriheten. Jag förstår inte ens vad hon bubblar om.
Hon talar om censur. Vi kan inte censurera allt som inte låter bra i hennes eller våra öron. Då.
Ja, men samtidigt,
det är det hon
ja, men samtidigt säger hon ju att vi ska i de här tillfällena lita på experter om vad det är som inte är sant som vi ska arbeta mot. Det är en jävligt problematisk åsikt tycker jag.
Mm.
Eller? Om de har någon experter, nu tycker jag ju att jag tycker deras experter hittills är shit.
Du säger ju lita inte på experter.
Jag säger att vi kan aldrig göra, vi kan inte, jag säger så här, att vi kan inte i jämförelse med att ha massa öppna idéer, vissa är skit, vissa är inte skit, det är massa strul, det är massa propaganda, det är massa jävla bullshit, trams och även vettiga grejer.
Mm.
Och så får man liksom bilda sig själv och välja och vara motståndskraftig. Mm. Alltså att det systemet är mycket mer robust än att typ vi ska tillåta myndighetspersoner att börja peta i det här liksom.
Alltså, ja.
Det är väl ett vettigt argument?
Ja, men då kommer man till en sak som jag läste nu i Lyl. Det är frågan... Visst, kanske myndigheter måste ägna sig åt en viss form av propaganda. Men då måste den vara riktigt bra och vettig. Mm. För när du gör liksom, när du gör en dålig propagandainsats som i den här kampanjen i Bli inte lurad.
Mm.
Som är jättesvår. Du och jag fattar inte. Vi är ju ganska utbildade personer. Men vi fattar ju inte vad de menar ens.
Nej.
Vad menar de? Vad talar de? Så det liksom blir, det kan bli kontraproduktivt när man håller på så. Och jag tänker på en sak som det är nästan en ännu djupare tanke Elyl har om liksom den ett demokratiskt samhälle som ägnar sig åt propaganda underminerar sin egen demokrati, va?
Mm.
För då är det liksom då a man who lives in a democratic society and who is subjected to propaganda is being drained of democratic content itself, of the style of democratic life, understanding of others, respect for minorities, re-examination of his own opinions, absence of dogmatism. Alltså han blir, även ett demokratiskt samhälle kan vara totalitärt i vissa bemärkelser. När demokratin bara blir ett sjukt slagord liksom, som inte har en liksom, riktig mening. Liksom.
Jag skrev ner några jobbiga grejer. Och det var att om man köper deras väldigt dåligt definierade syn på de som är det demokratiska samhällets fiender som håller på med propaganda. Då finns det till exempel, ja men då är en fråga så här att man, okej okay, men om vi ska delta i det som Åsa Wikfors kallar för det öppna samhället.
Mm.
Hur ska vi då, ja men säg att man är väldigt kritisk till hbtq-grejer exempelvis, okay. Vilket många är. När de har helt lösa definitioner om saker, tillhör då den kritiken någonting som de här experterna ska titta på? Om det här är skadlig humor till exempel?
Mm-hmm.
Förstår du min idé här?
Nej, inte riktigt.
Ja, men att om de här personerna som Åsa Wikfors ska diktera vad det öppna samhället är, hur lyfter du då idéer? Hur lyfter du då den här typen av idéer som många svenskar har? Man gillar inte hbtq-bullshit. De är kritiska till det multikulturella samhället och så vidare. Men det här är ju inga extremister. Det här är ju en vanlig snubbe på ett snickeri.
Ja, du menar fri immigration och sådär. Att, liksom, att vi ska öppna gränser. Det är ju väldigt många kritiska till i Sverige.
Exempelvis.
Och har blivit det mer och mer. Men är den personen en högerextremist?
Ja,
eller?
Det är ju det här, liksom, här skonklämmar.
Ja, då börjar det bli problematiskt så att säga.
Och vad tycker då de här experterna som alltid är superliberala? Jag vet ju hur det är inom universiteten. Jag vet ju hur det är inom psykologi. Där var då 95% är så här superliberala personer. som liksom älskar att allting är hals över huvud. Mm. Och så är 5% typ konservativa. Är det de experterna vi ska lita på när Börje på snickeriet, vad han ska skriva på Facebook? Mm. Det är ingen bra idé det här. Mm. Det här är liksom, och tyskarna, speciellt som de här forskarna kommer från, har ju inte föregått med gott exempel. De liksom, de förbjuder blod i tv-spel. Du får ta blod i ett tv-spel i Tyskland. Mm. Är det här en förebild liksom? Mm.
Men det är ju EUs hjärta, så de är väl...
Precis, och det är där de här så kallade finaste experterna människorna kommer ifrån. Det är där Mike och Ahmed som har skrivit den här artikeln kommer ifrån. Mm. Från Hamburg, där man har den här typen av liksom ganska radikala inskränkningar på åsiktsfriheten. Och det är de här frågorna som jag är inte så säker på att de har liksom, jag är inte så säker på att de har rätt ut de här frågorna själva ordentligt. Liksom. Mm. Ibland, du vet, på ett bygge, det är en snubbe där, så han är helt okej. Okay, men han är uppenbarligen rasist. Mm. Det är så på varenda bygge i hela Sverige typ. Mm. Sen jobbar han med polacker och tycker det är fine, men du är liksom, är du med? Mm. Det också är...
Ja, de delar en 75 vodka kanske.
Ja. Ah. Så är han inte så rasist egentligen.
Men han kanske är gift med någon från Thailand.
Ja, men de träffar ju aldrig den här killen på sin jävla institution. Mm. Det är ju inte så att någon i Svenska Akademin är lite så bara, du fan bara säger plumpa saker om någon. De har ju ingen sån i akademin.
De träffar ju aldrig plumpa personer naturligtvis.
Och det är det som jag tror är ett... Jag tror att, för jag skulle lätt kunna ställa upp för... vad den här myndigheten för psykologiskt försvar gör på och de här så kallade experterna, om de redde ut de här grundläggande frågorna. Vad är det här? Liksom. Jag minns det här jag sagt innan i podden, men jag var på ett seminarium på Lunds universitet när man pratade om uppfostran och utvecklingspsykologi och grejer. Mm. Och jag vet inte exakt vad det handlar, men så är det bara, men vi är ju Skåne liksom. Här i Skåne så är, vadå, 30% är så här sverigedemokrater. Men konservativa, en tredjedel av Skåne, konservativa personer. Mm. Man hör aldrig det här. Det är nog en jävligt stor del.
Du har aldrig deras tankegångar i den här...
I seminarierna. Det är ingen av dem som säger hur fan man ska uppfostra en unge. Mm. Det är ett problem. Mm. Det är liksom ett problem för att alla får sämre tankar. Alla inblandade blir sämre på att tänka. När man går runt och låtsas som att det här inte finns.
Men det stora problemet med myndigheten för psykologiskt försvar tänker jag fortfarande då att det, eller så som jag ser det, att men de skulle ju tycka att Jacques Ellul, som jag beundrar väldigt mycket och som har lärt mig massa om propaganda och hur man kan tänka kring där, de skulle ju tycka att han är en pervers person och konstig och liksom en radikal terrorist i princip. Och de kanske tycker då Chomsky är i och för sig en vänsterperson, men även hans idé om liksom att det är de mest välutbildade som är, i princip blir beroende av propaganda och som mest går på
manufactured consent var ju hans precis, stora grejer.
Han har även skrivit Propaganda American Style, säger han också. Chronicles of Dissent, Propaganda in the US and the USSR 86. Nej, men det är liksom, de har en så jävla ytlig syn på vad propaganda är, att det är liksom det blir förolämpande.
Men kan man ha André Stopendahls syn på vad propaganda är för någonting i en myndighet?
Nej, antagligen.
Jag vet inte.
Man borde ju kunna ha det i och för sig. Några skulle kunna ha den. Eller liksom ändå ta lite mer... liksom läsa en bok till exempel. Läsa en bok. Inte bara
jag tror att det enklaste svaret, och det här är ju min åsikt om det, det är att det enklaste är att när man befinner sig i olika processer som vi människor inte riktigt förstår oss på, som det här, då ska man inte ha en myndighet. Alltså, för att den är per definition inkompetent. Mm. Och det är potentiellt också väldigt farligt att tillåta myndighetsutövning i så inkompetent miljö. Det är min åsikt. Det är liksom bättre att inte ha någon myndighet alls.
Ja, eller så ska man inte hålla på med kampanjer som blir inte lurad, som det är liksom ett skämt.
Jag tror att den kampanjen potentiellt är demoraliserande och minskar vårt psykologiska försvar.
Ja, den minskar förtroendet för myndigheter i Sverige. Ja. Det har den gjort. Mm. Och det är ju det som är problemet. Det, ja. Det tycker jag är det stora problemet. Att den är så inkompetent att den pajar förtroendet för myndigheterna.
Och när den gör det...
Det är inte vårt fel. Att vi måste ju tala om det. Vi
men när den gör det, då leder ju deras inkompetens till att de tillverkar saker som minskar det psykologiska försvaret.
Precis. Och Mattias Lundberg blir asur. Och han håller antagligen med oss 100% kan jag tänka mig.
Men jag tror att man ska ifrågasätta, nu låter jag som någon sån libertarian, vilket jag egentligen inte är. Men jag tycker verkligen att man ska ifrågasätta, jag tänker på förr i tiden, du vet när det var om, det var större risk att du råkade illa ut om du gick till sjukhuset. Ja, det var ju så förr. Man visste inte vad man höll på med. Så hamnade du där så var det var ju bättre att vara kvar hemma liksom.
Bara rida ut.
Ja, men för de visste inte vad infektioner var och... Läkare hittar bara på grejer.
Ja, det var bättre att föda hemma till exempel för kvinnor. Ja, till exempel. Hamna inte på sjukhuset.
Nej. Och så ser jag på de här myndigheterna.
Det är sant alltså. Ja. Det är sant.
Så ser jag på de här myndigheterna. Att det är, de befinner sig på exakt samma ställe som ett helt inkompetent sjukhus gjorde för 100 år sedan. Mm. Att det är ju bättre att vi inte har dem. Jag menar det.
Okej, okay. Nej men jag är motsats åsikt, men för man skulle kunna
du
ha
vill
dem.
Att de, du vill att de vill kommer att de på alla trick. Du vill att de kommer på trick.
Jag vill att det är intellektuella människor. Ja. Att det är riktiga intellektuella människor som jobbar med psykologiskt försvar. Men det är ju inte så, de har ju lagt ut det, det var ju du som sa det. Ja, de har lagt ut det här på en reklambyrå.
Och det kan jag mycket,
ja, de har, ja. Nej, men hade de inte gjort det? Kollade du upp det att de hade gjort det? Nej, det kanske du inte gjort.
Jo, men jo, det gjorde
antingen
jag.
Antingen är det klart.
Det var folk som hade skrivit om det på Flashback, så jag kan inte lita
nej,
på
nej,
det.
Nej, okej. Ja. Men det är ju inte helt omöjligt.
Nej, nej, absolut.
Ja, det grafiska har de ju inte gjort i huset, om man nej. Säger så.
Men då har man...
Så de har ju någonstans en reklambyrå i bakgrunden. Ja,
precis. Men i alla fall, då jag vet inte, men... Här är en annan fråga som också är intressant. Att den här Åsa Wikfors som verkar ha ett väldigt svagt tankegods kring de här frågorna. Varför sitter hon i akademin liksom? Ska vi ha... Alltså jag tror att en intellektuell person skriver en artikel i DN. Förlåt mig, men jag tror inte det. Vad liksom, hur blev det så här? Vi gör det för att
bara göra hennes liv enklare. Ja, jag vill inte pissa henne i ansiktet för mycket här. Det känns fel.
Men hon kanske är kompetent på något annat. Men det här
ja,
är
men
ju
hon är liksom säkert inte... kompetent.
Hon skriver om halmgubbar och så gör hon själv en halmgubbe mot kritiken av myndigheten.
Det första hon gör, ja. Så visst.
Det gör ju inte en smart person, tänker jag. Eller gör man det?
Kanske inte, nej.
Men vad fan? Jag tänker inte. Jag menar, det är inte så att hon kommer bry sig om mig. För hon är ju en expert i sin lilla akademi.
Ja, ja, ja.
Som man ska lita på. Ja. Jag har ju inte det. Jag är inte...
Du är den enkla mannen på gatan.
Jag är den enkla mannen på gatan.
Det är därför vi sitter här, mitt i stan, och tjötar.
Ja, men precis. Kanske. Men det här var faktiskt en riktig... Om någon, det vore intressant att höra från någon inifrån, men jag misstänker att mycket av de här statsvetarna och socionomer, liknande folk, kriminologer som håller på med den här typen av research, att de befinner sig i en fullkomligt inkompetent miljö. Man gör inga riktiga försök, man hanterar inte data på rätt sätt, man skriver inte riktiga artiklar med riktiga citat, man har liksom en jävligt låg ribba och det är väldigt politiserat liksom. På samma sätt lite som du vet, juridik har ju aldrig varit en vetenskap. Mm. Men de har ett hus, de har juridikum, de har professorer, de har alla de här grejerna. Det har aldrig varit en vetenskap. Det är det jag tror.
Det är som ekonomi.
Ja, ja, precis.
Ja, men det är ju mer ideologi. Liksom.
Ja, fast samtidigt så är det ju inte direkt John Nash som jag skulle vilja ta Nobelpriset från först. Liksom.
Nej, men det är klart.
Eller
jag förstår, ja. Så att, Milton Friedman.
Ja.
Där hade du
velat. Bertrand Russell.
Ja, Bertrand. Ja, men vi kanske är klara med vår kritik här.
Ja, det är vi. Ska vi snacka lite mer om bar Stiesel? Vi hittar ju alltid de coola ställena, säger jag, och klappar oss själva på ryggen.
Ja, men det är så.
Men här är verkligen en... Ja, men de har verkligen lyckats så jävla bra med att få sån bra feeling på detta.
Det är asmysigt.
Ja.
Det kan jag känna, det är så positivt när marknadskrafterna styr, höll jag nästan på att säga. Men det är liksom, det kommer, dyker upp de här fina ställena liksom, för att någon pyntar in 100 miljoner eller ett par hundra miljoner i bara köpa den här byggnaden som vi sitter i, liksom, eller sitter vid, och pyntat upp den med Moreno pizza och liksom.
Den här, men nu tror folk att du marknadsför dem på något sätt. Ja, du har nämnt det för många gånger. Det gör vi faktiskt.
Nej, det gör vi inte. Men vad fan ska man göra? Man blir ju lite... Man gillar ju det. Jag gillar ju det.
Ja, men det, jag tror att det är lite så här också att vi... Både du och jag kan vara väldigt trötta på Majornas sunket ibland.
Ja.
Att det är liksom bara, men vad fan, bara, gör någonting bra. Bara, gör något bra liksom.
Och så har de gjort det den här gången.
Ja, så har de det.
Och det har ju
för det var folk
till
som
inte
kom härifrån.
Ja, men det har ju, ja precis, vi bor inte på söder i Stockholm. Men då har de ju piffat till här och gjort det lite gentrifierat liksom. Det är inte helt, då får man vara lite tacksam mot det liksom.
Ja, jag tror det också. Tror du vi skulle kunna ha någon myndighet som hjälper oss att göra krogar bra?
Krogmyndigheter.
Ja. Som liksom, nej men i den här stadsdelen så behövs det en fransk bistro. Så vi ger inga tillstånd nu till din idé och så.
Det får inte bli en till hippiebar.
Nej. Då har man en myndighet så.
Men så här,
du går igång på sånt där.
Vadå, vad menar du?
Jag gillar ju den här idén.
Vadå, jag är helt hippiebar?
Nej, jag är helt ironisk.
Att det ska vara en myndighet?
Vi ska inte ha en myndighet.
Nej, men jag vill inte ha en myndighet.
Nej,
lite myndigheter ska vi ha ändå.
Nej, det är grepp.
Okej, ha det gött.